Vi har nu kommit till den fjärde predikan i den här predikoserien. Gör tron någon skillnad? Och det finns en folder där ute och ett bibelläsningsplan om man vill följa med på det här. Och det spelas ju också in så att man kan följa med på nätet och titta där. Och vi kommer ju att predika tre gånger om Bibeln. Alltså, vad är Bibeln? Kan man tro på en sån här gammal bok? En sån där bok, just det. Jag tog med den största Bibeln här för att ni skulle få lite känsla för tyngden i det hela. Vad finns det för grund för det? Kan en intellektuellt hållbar person som vill tänka tro på en sån gammal bok? Vi kan inte svara på alla de frågorna. Men för ett par veckor sedan så började i alla fall Helene Boetius på temat Bibeln är en unik bok. Och sa på ett väldigt fint sätt om varför Bibeln är så speciell. Varför den är ett utvalt redskap. Varför Gud använder och hur bibelordet. Och idag är alltså temat Bibeln ett levande ord. Vi ber. Tack Herre för ditt ord, för Bibeln. Och nu kommer jag till dig med alla tankar som uppfyller mig i det här. Och vi kommer allihopa och ber att du ska öppna våra hjärtan. Låt ditt ord få tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag tror att vi alla har erfarenhet av kraften i ord. Att ord kan vara levande och verksamma, både positivt och negativt. Vi vet hur negativa ord kan såra. Vi vet hur skadade vi kan bli av onda ord. Det kan vara sånt som vi har hört som barn, som vi kanske bär med oss i hela livet på något sätt. Och jag tänker på min underbara morfar som var otroligt kreativ och duktig person. Han kunde fortfarande ända upp i 90-årsåldern så kunde han säga, ja, min pappa, han sa alltid, du duger inte till någonting. Det hade böjt honom. Det hade gjort någonting med honom som gjorde att han hade tappat bort någonting av självkänsla och livsglädje. Men vi vet ju också vad positiva ord kan göra. Att få uppmuntra när man har misslyckats. Att få höra förlåtelsens ord när man har gjort någonting galet. Att höra kärlekens ord. Det förvandlar oss. Det ger oss kraft att gå vidare. Och det här gäller ju inte bara Bibelns ord utan det gäller ju överhuvudtaget dikter, böcker, filmer, sångtexter. Det är mycket som kan tala till oss på djupet. Jag minns för många år sedan så var jag medbjuden på en musikal, Kristina från Duvemåla. Och jag kom dit totalt slutkörd. Och jag tänkte bara, nej men här kommer jag, antingen så kommer mina tankar att vara helt någon annanstans eller också så kommer jag att somna. Men någonstans i mitten av den här, då kommer ju den här Helene Sjöholms Du måste finnas. Ni kan den där sången kanske. Och så sjunger hon, vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig kraft som jag måste få? Vem skulle trösta mig, jag är så liten på jorden, om du inte fanns? Om du inte fanns. Jag lever mitt liv genom dig. Och plötsligt så känner jag, ja, nu förstår jag varför jag är här. Nu blir jag påmind om var kraften finns. Nu vet jag var hoppet finns och tårarna började rinna ut med kinderna, kom jag ihåg när jag satt där. Bibeln kan ju vi ofta, kanske inte er som sitter här inne i rummet, men många här ute i alla fall, tänker, ja men det är väl en väldigt tråkig och svår och tung och religiös bok. Och det är den väl ibland. Allting är inte enkelt i Bibeln. Men jag har erfarenhet av att alla texter, också de faktiskt som kan verka helt irrelevanta eller inaktuella, kan tala till oss. Jag minns för ett antal år sedan när jag jobbade här i kyrkan så hade jag börjat läsa fjärde Mosebok. Och de första, jag tror det är de första fyra kapitlen, den här boken heter ju Numeri. Det betyder alltså det är tal eller siffror. Och så handlar det om att Mose får i uppdrag att räkna folket. Och han får i uppdrag att organisera dem och sådär. Och man får veta såna här viktiga saker som att, nu ska vi se om jag hade siffran här någonstans. Ja, de var 154 000 i alla fall i Judas stam. Och de skulle stå som nummer två i det här långa tåget när de vandrade ut i öknen. Och först så läste jag det där lite med gäspande. Ja, varför är det här med i Bibeln? Sen plötsligt så händer det någonting här inne. Och så känner jag, varför har Mose fått det här uppdraget? Jo, han ska räkna folket, organisera, och han skulle veta var det här tabernaklet, tälthelgedomen skulle vara, för att Guds härlighet och kraft skulle kunna bli synlig genom folket. Det fanns en tung motivation för det här. Och då blev jag också påmind om att det är precis det som vi höll på med i den här kyrkan då. Ett ganska tråkigt omorganisationsarbete, och vi funderade på vilken struktur ska vi ha, hur hänger de här olika grupperna ihop och hur ska ledarskapet vara organiserat. Och då slår det mig. Allt det här jobbar vi med för att Guds härlighet och kraft ska kunna bli synlig genom folket här i Brommaplan. Så även fjärde Mosebok, de fyra första kapitlen, kan jag rekommendera som andlig läsning. Annars är det så, om jag ska fortsätta och ge några exempel, att bibelordet har räddat mig ett antal gånger i livet. Första gången var redan när jag gick pastorsutbildning. Och att läsa teologi, det är inte alls uppbyggligt, kan jag upplysa om. Det kan Elsa bekräfta. Det analyseras, man plockar isär allting. Och när jag hade läst teologi ett år så kände jag bara att hur tomt mitt hjärta var. Är det här att vara en kristen? Är det här att vara en pastor? Ja, men då har inte jag någonting med det här att göra. Och då, när jag läser min bibel, så är det ett ord som står ut. Och det är, jag råkade vara i första Korinthierbrevet 12. Där det står, sök kärleken först, men också gåvan att profetera. Och jag hade ingen erfarenhet av liksom karismatik eller det här liksom det profetiska. Men Gud liksom sa till mig, det här är någonting för dig. Ta det här på allvar. Så jag började be till Gud och säga, ja, men nu får du visa mig att du kan tala personligt, profetiskt till mig. Annars kommer jag kasta in handduken. Jag kan möjligtvis fortsätta vara en kristen själv. Men jag kommer ju inte ha någonting att ge till någon annan. Och det hann bara gå faktiskt ett par veckor, så var jag med i en samling tillsammans med andra teologistudenter. Och en annan person i den här samlingen kom till mig efteråt och sa, du, jag tror jag har ett profetiskt ord till dig. Och den här mannen talar rakt in i mitt hjärta och säger sånt som han omöjligt kunde känna till om mig. Och det bara slår in i hjärtat, och Gud säger, du, kasta inte in handduken. Du ska vara med ett tag till. Och det har gått ganska länge nu, det är 40 år snart. Det här har hänt vid flera andra tidpunkter. Viktiga vägskäl har Guds ord fått vara en vägledning. Nu låter det här som att det här är väldigt speciellt och märkvärdigt. Men den viktigaste läsningen och viktigaste vägledningen, det är ju det som Thomas var inne på. Den dagliga läsningen som påminner om löftena, som ger hopp och som påminner om goda gärningar och sånt som vi ska göra. Läsningen som då är ett lyssnande till Guds ord och en dialog. Bibeln är ett levande ord, och nu har jag gjort en massa bilder här, så nu får vi se om liksom, wow, titta, det funkade, men det har varit lite mycket på en gång kanske. Bibeln själv är ju väldigt tydlig med att Bibeln har ett syfte, inte bara att ge lagar och bud eller liksom stora principer, utan också att vara ett levande ord. Och Jesus är ju ordet bland orden, jag kommer att återkomma till det. Och han säger så här, jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag har kommit för att vi ska ha liv. Och i Johannes 6 så står det att folk har börjat bli sura på Jesus. För han säger så tuffa saker. Fariseerna eller judarna blir jättearga på honom, för han har sagt att jag är brödet som kommer ner från himlen. Och på ett annat ställe så säger han, ni ska äta min kropp och dricka mitt blod. Och de fattar ju liksom inte den här symboliken att det har med det framtida nattvarden att göra. Så de säger, det är outhärdligt det du säger, bort med Jesus. Då säger han de här orden. De ord jag har talat är ande och liv. Det finns ett djupare beröring, ett djupare skikt i det, i alla ord. Så här står det i Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Så vill vi mogna? Vill vi växa? Vill vi växa i självinsikt? Vill vi höra Guds röst, så är det att gå in i en process som kommer att skaka om mitt hjärta om jag är öppen. Ett ord som tränger in, som skiljer gott från ont, som hjälper oss att se det egoistiska i förhållande till kärleken. Som hjälper mig att se på djupet, vad är det som motiverar mig att vilja att jobba, som renar mina tankar. Vilken fantastisk möjlighet. Vilken fantastisk möjlighet det här var också då. Ja, nu händer det något. Det här är ju Jesus också inne på i liknelsen om sådden. Vi har inte tid att läsa hela den här, men många av er känner till den här liknelsen. Där han säger att när man strör ut Guds ord så är det som en växtprocess. Och det träffar olika i olika människors liv, och det träffar i våra hjärtan. Så att gå in i Guds ord och börja ta emot det levande ordet, det är ju att få hjälp. De första kategorin där talar han ju om det ordet som hamnar på vägkanten. Det var det som var hårt, det var det som inte kunde ta emot ordet. Och ibland vill Gud påminna oss om, vad är det som är hårt i mitt liv? Varför öppnar jag inte upp? Varför är jag rädd? Han pratar också om orden som hamnar på de steniga ställena. Där man kanske snabbt och entusiastiskt reagerar på, ja, men det här vill jag göra. Men man saknar rotfäste. Varför har jag inte uthållighet? Gud vill göra någonting med oss. Varför är det flyktighet i mitt liv? Han talar om att ibland så träffar ordet bland tistlarna. Och det är ju det i vårt liv som där allting kvävs. Vi har så många olika prioriteter och vi behöver göra det och det och det. Och vi är upptagna av så många sysslor och så många bekymmer och oro och frestelser kanske. Att vi glömmer bort det viktigaste. Det blir ett ord som kvävs. Eller Gud vill göra oss till den goda jorden. Där vi hör ordet, tar det till oss i ett öppet och rent hjärta, och att det kan börja bära frukt. Och när vi håller på med det här så är det ju återigen viktigt att vi har klart för oss vad det är som är syftet med Guds ord. Det här har vi sagt, tror jag, i flera andra predikningar också, men det är värt att sägas om och om igen. Bibeln är ju inte en uppslagsbok i diverse olika ting. För att med Bibelns hjälp så kan man ju få stöd, hitta stöd för vad som helst. Så Bibeln har ju använts som stöd för apartheid, för kvinnoförtryck, för rasism och för allt möjligt. Men det handlar ju om att vi söker ordet bland orden. Vi förstår bibelordet genom Jesus. Så bibelordet vill ju leda oss till den uppståndne Kristus. Och ordet ska ju forma oss till att bli mera kärleksfulla människor. Och aposteln Johannes är ju kanske den som är allra tydligast med det här, när han skriver om vad som är syftet med evangeliet. Och jag älskar det här ordet. Att ha det i bakhuvudet också när jag läser i Gamla testamentet eller på olika ställen. Då säger han så här: också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Att ha liv i Jesus. Det här talar ju Paulus också om i andra Timoteus brev kapitel 3. Att vi har, att Bibeln är inspirerad av Gud och till nytta för att forma oss och för att hjälpa oss att se frälsningen i Jesus Kristus. Och Paulus talar ju om andens frukt. Vad syftar läsningen till? Vad syftar de levande orden till? Jo, att bli en mer kärleksfull människa. Det finns ju så mycket galen religiositet i vår tid. När vi går in i Bibeln så kommer vi inte att bli motiverade till några terrordåd. Inte till hat, inte till våld, utan till kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Vill vi att Gud ska jobba med oss som människor? Vill vi att våra hjärtan ska få bli kärleksfulla? Vill vi hitta Guds väg genom livet, så måste vi in i Bibeln. Det finns ingen annan väg. Det är ju i Bibeln som vi vet någonting om Gud egentligen. Det är alla fakta vi har om vad skapelsen handlar om, vad syndafallet handlar om, vem Jesus är och livet efter döden och den här stora kartan som Thomas pratade om. Det har vi ju i Bibeln. Några som gillar fotboll här? Nej, då. Ja, där har vi en. Jag tänker att Bibeln formar oss på två sätt. Och om vi då jämför med fotboll så är det ju så att om jag överhuvudtaget ska vara med i matchen så måste jag ta mig till planen. Jag måste lära mig reglerna och jag måste liksom ha en grundläggande förståelse av det. Jag måste ha den stora bilden av det. Men sen när jag är med och spelar så handlar det också om att jag för min egen del ska fatta hur jag hänger ihop i teamet. Och vad som är min roll och funktion. Och det där kan ju vara lite olika. Vissa gånger kanske man är lite slö och står nere vid ena stolpen och halvsover där. Man är fortfarande med i spelet fast kanske inte riktigt så som det var tänkt. Någon är målvakt och några är i backlinjen och så vidare och några är längst fram. Och jag tänker att det är det här som händer också när vi kommer till Bibeln. Först så får vi ju den stora bilden av. Jag ser meningen med mitt liv. Jag ser, precis som Thomas sa, varifrån jag kommer, varför jag är här och vart jag är på väg. Jag har grundläggande värderingar som handlar om Jesus. Jag försöker följa Jesus. Jag förstår att jag är en pusselbit i den stora frälsningsplanen. Men jag söker också vägledning för min roll. Och det är ju de levande orden. Det är ju att när jag hittar just min kallelse. Och den ser ju olika ut för olika människor. Så Bibeln är ju då en grund för livet. Både med den stora fotbollsplanen och med vårt eget individuella liv. Och så här säger Jesus då i bergspredikan. Han använder ett bildspråk här. Den som hör dessa mina ord. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. Det här tycker jag träffar direkt på den här grundläggande frågan för hela vår predikoserie. Gör tron någon skillnad? Här säger Jesus, ja, det gör en jättestor skillnad. Vad som är grunden för mitt liv, vad jag har byggt på. Och det är ju så att Det är ju när vi möter motgångar, det är ju när vi möter kriser, det är ju när vi möter svårigheter. Det är ju då det visar sig vad vi har för grund. Om grunden så att säga bara är min egen kraft, då blir det ofta svårt. Och det är ju inget fel på jag. Du och jag, vi är ju skapade av Gud. Men vi kanske har missat relationen till Gud. Och då fattas den mest grundläggande pusselbiten så att säga. Och på den här grunden så bygger vi på. Vi gör ju så gott vi kan med allt i vårt liv. Vi bygger ju på och försöker göra det bästa med arbete och studier. Och vi försöker ha goda vänner. Och vi funderar på hur vi ska hantera pengar och prylar. Och någonstans i livet där så kanske vi har börjat upptäcka att Gud, Jesus, Bibeln, kyrkan kanske är viktig. Och den finns där som en pusselbit bland allt det andra. Och så vidare och så vidare här. Men vad handlar den här predikan om och vad handlar den här predikoserien om? Jo, den stora utmaningen att byta livsgrund. Att få en annan livsgrund. Det var ju det som Jesus sa. När man har börjat förstå vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och att jag kopplar mitt liv till att följa de orden. Att leva i lydnad mot Jesu ord, mot evangelium. Så uppstår en ny grund. En stabil grund. Jag är ju fortfarande jag, absolut. Men att ge upp sitt eget liv, han talar Jesus om. Och det är ju inte något negativt att jag är värdelös på något sätt. Utan jag tänker som Magnus Malm har sagt så fint i något studium. Att komma till Kristus, det är att formas till sitt bästa jag. Till att bli den vackra person som jag en gång skapades till. Det är att slå ut i full blom, men inte i egen kraft. Utan tack vare Guds nåd. Och Paulus skriver där i första Korinthierbrevet 3:10. Där talar han ju om församlingen visserligen. Men ändå. Ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd. Den är Jesus Kristus. Så det är ju den stora utmaningen för oss att fundera på. Hur relaterar allting i mitt liv till Jesus Kristus och till hans ord? Och Matteus 6:33. Där pratar ju Jesus om vardagsliv, om bekymmer, vad man ska äta och dricka och hur man ska lösa sitt livspussel. Och då kommer slutklämmen, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska allt det andra lösa sig. Inte alltid enkelt, men då får ni Guds perspektiv och Guds kraft. Har ni förstått? Ja, säger några lydigt. Bra. För sen kommer det ju här då. Sen bygger vi ju på vårt liv precis som på samma sätt. Men det har skett en stor förändring. Den där rutan som var som ett intresse bland allt det andra där har blivit en överlåtelse. Ja, jag vill stå på dig Jesus. Din död och uppståndelse, ditt ord är det som är utgångspunkten och grunden för mitt liv. Och så bygger man vidare så där. Så till slut då, några punkter som är kanske lite mer praktiska, tror jag. Så den första utmaningen, det är ju att göra Bibeln eller ordet till grund för sitt eget liv. Och många av er har ju fattat sådana beslut och lever ju i det. Och så det här är ju en uppmaning till oss att fortsätta så. Men kanske många andra som lyssnar på det här, kanske det här är en ny tanke. Ja, just det. Jag kanske kan ha en annan grund för mitt liv. Inte bara mina egna tankar och känslor och min egen kunskap. Och det underbara med att ha bibelordet och Jesus Kristus och löftena som grund, det är ju att de står ju kvar hela tiden. Även när mitt liv vacklar, även när stormen kommer. Det är ju så att jag är ju lika mycket ett Guds barn varje dag. Också de dagar när jag inte känner för det. Också de dagar när jag har misslyckats. Också de dagar när jag tvivlar eller allting är svårt. Då är ju min tanke, tack Jesus att du har sagt att den som kommer till dig ska du inte kasta ut. Ja, jag har kommit till dig. Just nu knakar det i fogarna, men jag är hos dig. Tack Jesus för din död och uppståndelse. grunden. Och sen är det ju så viktigt också då, det här som jag har tjatat om här nu, att i vår bibelläsning, i vårt lyssnande, så söker vi ju ordet bland orden. För Guds ord handlar ju egentligen inte om att vi ska hitta olika argument för olika saker. Ja, men vi kan tro på det därför det står där, och vi kan tro på det för det står där. Jag menar, det kan ju funka också. Utan den stora bilden är ju, har jag ett liv tillsammans med Kristus? Och då säger Johannes första kapitel så här. Ordet som var i begynnelsen, som skapade. För Gud skapade ju världen genom sitt ord, genom att säga, var det ljus? Och så blev det ljus. Det ordet har sedan, det livgivande ordet, har sedan kommit till världen som en människa i Jesus. Och Paulus skriver, ty i honom, alltså i Kristus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats alltså och tagit sin boning. Det vill säga allt vad Gud är koncentrerat i personen Jesus Kristus. Och jag älskar den här texten från Lukas 24 när det är några vilsna lärjungar som efter påsken är sorgsna och de är på vandring där mot Emmaus, en by som heter Emmaus. Och så dyker den uppståndne Kristus upp där och de känner inte igen honom. Men för att koppla deras tro till det här mötet med den uppståndne som så småningom blir uppenbar, så gör han ett bibelstudium med dem. Det står att han går igenom skrifterna och överallt visar för dem vad de säger om Kristus. Också i gamla testamentet. Och då står det att deras hjärtan blir brinnande när de möter den uppståndne. För det tredje så tänker jag att om vi verkligen ska formas av Guds ord, så handlar det om en ödmjuk attityd. Det är kanske många av er som sitter här inne, men ofta när vi kommer till Bibeln så kommer vi kritiserande kanske, vi söker fel och så. Och jag tror att det är en viktig pusselbit i ett sökande efter tro. Att vi får vara ifrågasättande och liksom brottas med ordet, det är inte fel. Men om vi ska komma åt de levande orden, då handlar det om att komma lyssnande, att komma ödmjukt. Jesus, han kritiserade ju fariseerna för det. Han sa att ni läser ordet därför att ni vill bli ärade av varandra, därför att ni har någon särskild agenda, ni vill ha ut någonting av det. Men så säger han, den som vill lära känna mig kommer att se om det här är Guds ord eller ej. Och i Johannes 15 har vi det här fantastiska orden. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Stanna hos honom. Då fattar vi att det börjar handla om ett möte, en dialog. Den som inte älskar mig bevarar inte mitt ord, men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern. Och Jesus säger också att anden ska lära oss och påminna oss. Och så har vi ju det här då. Många av er har ju en bibelläsningsvana. Och jag tror att det är det som har förändrat, förvandlat och påverkat mitt liv mest. En daglig liten stund. Och det har varit jättejobbigt att få en rutin på de där. Det tog 10 år innan jag var en stabil bibelläsare. Så ge inte upp. Men börja på något sätt. Lyssnande. 5, 10, 15, 20 minuter kan förvandla ditt och mitt liv. En andlig läsning där vi lyssnar. Följ en plan, hitta en rutin. Och som Thomas också var inne på, läs tillsammans med andra. I kurser, i husgrupp och lyssna på predikningar. Tack Herre för ditt ord idag. I Jesu namn.